Varsågoda, alla som har varit med är upp på scenen. För nu är det dags för er, kära vänner allihopa. Ni får ställa frågor och ni får komma med era tankar och åsikter kring detta. Nu var vi mitt i diskussionen här, programmet slutade, så jag hann knappt tacka lyssnarna som har lyssnat där hemma. Varsågoda, mikrofoner finns här. Vem vill börja? Här har vi en människa.
Människa.
Hej, vad heter
du? Hej, jag heter Jolin Klinga och jag kände att jag var tvungen att komma hit idag. För jag har precis avslutat en konstutställning som heter Projekt Perfekt. Och den tar upp det här med kvinnokroppen, reklampåverkan och hur man ser just kvinnokroppen som en samling delar. Man kan dela och var för sig hitta fel på som sen... det kommersiella erbjuder en lösning på. Och jag blev så slagen av hur starkt den yngre publiken reagerade med igenkänning på att det här var ett högaktuellt problem. Och då är min fråga till panelen, för jag började fundera på, är det här en backlash i kvinnofrågan, eller är det så att vi har glidit över till ett bildbaserat samhälle?
Tack, varsågod, vem vill svara? Är det här en backlash? Jag tittar på Ebba Witt, jag tittar på Amelia Damo. Jag tittar på alla möjliga, vem som helst vill svara.
Jag kan väl säga så här, jättebra fråga. Man kan ju naturligtvis från olika utgångspunkter tycka att det, ja, visst, det är klart det är en backlash. Men det är ju samtidigt någonting som är så, alltså det är en sån stark erfarenhet, precis som du säger, hos unga människor. Och då är det ju också någonting som man kan kämpa för eller ta sig igenom eller använda. Det ser annorlunda ut. Det är inte som, så att säga, på min tid när jag var ung då. Och vi har det här, nätvåldet mot kvinnor, sexuella trakasserier och så vidare, som jag slipper, därför att på min tid så fick man ju alltså det skapar ett fokus, så att säga, på det här kroppsliga. På min tid fick man det i posten. Man fick använda kondomer, fekalier och utrivna porrtidningar där det stod kvinnolitteratur. Sånt kunde man få. Men inte, det är ju ingen som ännu i alla fall har försökt sig på att sextrakassera mig. Jag menar, jag är 62 år gammal. Det är ingen som kan tänka sex. Det är jätteskönt, kan jag säga. Men i samband. Men de, för de unga är ju det här väldigt, väldigt reellt.
Ja. Tack så mycket. Stina ska med ett tåg. Varsågod, Stina. Kliv fram här så får du hålla ett litet avslutningstal.
Jag tror att backlashen förstärks lite av en slags hastighet som den mediala revolutionen och sociala medier har bidragit till. Att det finns en hårdhet i bedömningen, en snabbhet i hur vi läser av varandra. Så motkraften där måste ju vara att bidra med reflekterande och stanna upp platser. Så jag tror att backlashen är konkret, men jag tror att det finns ett skäl, och det är bland annat att det går jävligt fort och att vi kan alla hjälpas åt till att inte backa och bli reaktionära, utan stå för att stilla sig, att våga liksom stanna upp och prata och reflektera, som vi har gjort här idag.
Tack så mycket, Stina Wolter, och lycka till. Hej, vad heter du?
Hej, mitt namn Louis.
Tjena, hej.
Hej.
Och du är från?
Mitt namn Louis, jag är från två ställen. Det ena är Fanzingo, ett mediehus i Alby, som bland annat ser till att Anna kunde berätta sin story här, eller sitt dikt. Och sen är jag även engagerad med frågor som handlar om män och jämställdhet. Och det jag funderar på framförallt i första timmen, så handlar det liksom om att det är just männen som är oftast förövare, som ni var inne på. Liksom. Och jag tänker, hur kan vi se till att använda, hur kan vi se till att sätta igång det här samtalet med männen? För det är egentligen där, det är egentligen de som kan säga har den här makten att förändra liksom, beteendet.
Ja, hur kan vi göra det?
Alltså det sättet jag gör det på, det är att försöka liksom börja med mig själv, såklart. Så att jag är med i, som sagt, i Män för jämställdhet och jobbar med att så här, se till att öppna upp samtal med unga killar framförallt, men även andra unga, där vi pratar om manlighetsnormer eller dominanta manlighetsnormer som leder så småningom till den maktutövning som våldet kan visa sig.
Finns det ett stort intresse bland män att diskutera
detta? Det tycker jag att det finns verkligen. Jag tänker att så, varje gång jag är med och öppnar upp ett mötesplats eller startar igång en killgrupp eller vad som helst och liksom försöker prata om den här frågan, så finns det jättestort intresse och jättestort engagemang. Jag tänker att det är ett bra sätt att göra det på, bland annat så här, frågar sig, men hur är det att vara ung kille idag? Vad innebär det? Och då kommer det liksom upp av sig självt och då börjar påbörjas en förändring, tänker jag.
Jättemånga som vill prata. Jag tänkte, Clara Henry, vad säger de unga killarna som hör av sig till dig? För jag är helt övertygad om att du har många unga killar som hör av sig.
Ja.
Vad säger de?
Ja, men det är klart att det är många. Och många som inte har mens, av dem som säger att tack för att du pratar om detta, för att jag har lärt mig allt jag kan om mens genom dig. Och då blir jag fruktansvärt ledsen för att... Eller det gör mig både glad och ledsen, för att det visar dels att det finns ingen undervisning. För att man på något sätt, det finns någon idé om att killar bör inte lära sig om kvinnokroppen, för att den är ingenting för dem. Men det gör mig fruktansvärt glad för att inse att, eller då jag inser att de vill höra, de vill lära sig. Och vi kan inte gå omkring och tro att feminismen är en fråga som bara rör kvinnor. För vi måste involvera män, vi måste involvera killar, och vi måste lita på att det finns ett intresse och att det finns en vilja att lära sig, bara vi släpper in dem.
Mm. Så nästa debatt egentligen, lite som Louise var inne på, borde bara vara män här. Nästa kvinnodag vet vi vad vi ska göra. Birgitta Olsson och sen Victoria.
Ja, men feminismen är ju en befrielsekamp för bägge könen. Det handlar om att vi ska bli betraktade som individer. Det är det som är själva grunden. Och Eva Moberg skrev en gång att mannen är bättre än manssamhället. Och det tycker jag är en bra sak att ta med sig. Att man har faktiskt ett val vilken typ av man man vill vara. Och jag tycker också att det är otroligt viktigt att säga att den mansroll idag som många män växer upp med, den är också betydligt mycket friare än bara för 10, 20, 30 år sedan. Men jag har delat föräldraledigheten med min man många.
Och du har ju blivit också väldigt anklagad.
Absolut.
För att du gick till jobbet.
Absolut. Jag brukar säga att jag är gift med en modern man och inte en dinosaurie. Så att det finns ju män som är väldigt kloka också. Mm.
Ja, tack så mycket. Victoria Cavessa och sen Alexa Lundberg. Och sen...
Ja, jag tycker också att det är väldigt viktigt att påpeka att mäns våld mot kvinnor inte är en kvinnofråga. Det är inte en särfråga, utan det är en fråga som handlar om hela samhället. Och att man måste verkligen lyfta fram att det dör flera kvinnor av mäns våld än sammanlagt i alla de stora krigen i världen. Och det här är liksom en väldigt viktig poäng, för att då förstår man också hur stort det här problemet är och att det handlar om en säkerhetsrisk för kvinnor i sina hem och i sin vardag. Så det här är en säkerhetspolitisk fråga. Mm. Vi måste höja ambitionen vad gäller våld mot kvinnor. Det är liksom, då kan vi börja prata om jämställdhet. Vi har ju inte jämställdhet där vi har så länge som våld mot kvinnor existerar.
Ja, och du lyssnar till P1-debatt. Det här är webbsändningen och här får publiken vara med. Charles Rankvist, plastikkirurgen, den enda mannen som fick vara med idag. Vad säger du?
Jag vill besvara lite den där frågan som jag tror är jätteviktig då. Amelia var inne på det. Jag tror att objektifieringen som vi ser, syns man inte så finns man inte, är rätt så tragisk. Och det tar sig absurda uttryck. Men jag kan säga selfies, jag unga kvinnor som kommer och säger till mig, du måste fettsuga min hals, därför att de har en vidvinkel på sin kamera och så vidare, och hakan. Så jag tror lite grann att det är viktigt att förstå att det här är marknadskrafter som driver.
Det finns ju filter.
Filter på kamerorna eller? Okej, de kanske inte använder mina patienter då. Men jag tror att det är viktigt att förstå att mycket av det vi ser är marknadskrafter som driver igenom det. Vad jag tror är viktigt för kvinnor och för män, för det är mina döttrar, det är min hustru, det är era livspartners, det är det att vi måste ha en trygghet och säkerhet, en reglering. Och det tror jag är viktigt när det gäller de här bitarna. För att hjälpa, men framförallt även lyfta frågan, varför är det så att marknadskrafter driver åt ett visst håll? Ja, därför att det finns styrka i det hela. Och det måste man ju ifrågasätta, och den debatten måste vi också föra.
Tack så mycket. Men du vill ju inte motverka dina egna affärer väl, Charles?
Nej, men du gör det lite enkelt när du säger på det sättet. Jag förstår ironin bakom det. Jag älskar mitt yrke. Och jag lever min dröm varje dag. Men det innebär inte att
det finns... Men det fanns inte en ironi, men du förstår vad jag menar, va?
Ja, absolut.
Att ta ansvar för det man gör och också...
Det är det som är det viktigaste. Skönhet kommer alltid vara en del av mannen och kvinnans värld. Och ska vi vara riktigt krassa, tittar vi genom historien, så är det männen som har varit påfåglarna, inte kvinnorna. Och ska vi titta på det här med vad kroppen har för betydelse för männen, så finns en otrolig växande anorexia hos män som växer. Så det här är inte bara ett fenomen hos kvinnor, utan även hos män.
Mm. Tack så mycket. Amelia. Amelia Dam och sen Alexa, sen Palmira. Varsågod Amelia.
Jag vill bara säga att när samhället förändras, när vi har fått den här nätexplosionen, så hänger ju inte skolan med. På vilken plats är det man kan ha alla samlade, pojkar som flickor, där man kan prata om de här sakerna? Det är ju faktiskt skolan. Där måste man ju ta hänsyn till vad som händer runt om. Därför att de här unga människorna i 11 eller 12 års ålder, jag har en 12-årig barnbarn, de blir oerhört påverkade, för de har ju inte heller, de kan liksom inte sortera, utan det går ju verkligen hårt till dem. Och då måste man i skolan, tror jag, tala om just det här selfie-problematiken, allt det här nya som har kommit och som de drabbas av. De här pojkarna som bygger upp bilder av hur de ska vara, kanske. Jag vet inte vilka förebilder de har, om det är Mad Max eller vad det kan vara. Men i skolan finns de. Skolan måste ju liksom se det som händer i samhället och ta tag i det, påverka. En gång i tiden hade vi liksom en pinsam biologiövning när man skulle tala om vad som händer när pappas snopp stoppas in i mammas, vad de nu kallar det för på den tiden. Vi är ju förbi allt det här. Nu är det liksom hardcore på nätet som de här måste skyddas från. Någon måste tala med dem. Om de har hem där ingen talar om sån här sak, var ska de tala? De ska gå till Clara Henry och tala om mens. Men jag menar, i skolan är de faktiskt på plats samlade. Jag tycker också att skolan måste ta sitt ansvar för det här väldigt svåra som sker med unga människors uppfattning om sitt utseende.
Palmira, kort. Och Alexa och Palmira, för sen har vi publikfrågor här.
Yes, ja, jag är ju inne också på det här, alltså hur vi ska komma ihop oss. Jag tycker att det är det handlar om till syvende och sist. Att vi måste komma ihop oss och vi måste börja göra annorlunda. Ja, män måste börja prata med varandra om detta. Därför tycker jag att Fatta man till exempel är en jättebra lösning. Och det som frågeställaren här, det du jobbar
Louise.
Med.
Ja,
Louise, det är fantastiskt bra initiativ. Det måste till fler sånt och män måste våga prata och sådär. Och vi behöver politiska reformer. Alltså, lös skiten bara. Alltså, lös löneglappet mellan män och kvinnor. Nu har vi slutat tvångssterilisera transpersoner, men be om ursäkt och betala ut skadestånd. Alltså, sluta snacka, börja göra.
För du, blev du utsatt för tvångssterilisering?
Ja, absolut. Nu blev det ju två väldigt skilda saker här. Men det jag är ute efter är konkreta saker. Mm. Alltså politiska reformer. Vi har ju några politiker här.
Absolut.
Victoria till exempel. Du kan väl nämna ett gäng reformer vi skulle kunna dra av redan idag.
Men hörni, vi har inte tid att gå in på en partipolitisk debatt här.
Utan men man kan ju gå in Palmira på olika politiska partiers hemsidor och kolla vem som har en feministisk
politik. Och ställa krav på de folkvalda.
Ja.
Exakt. Palmira, varsågod. Och sen har vi publikfråga här.
Och byta ut män också i styrelser och grejer. Så där lägger jag till.
Varsågod.
Ja, jag tänkte bara kort också inflika till frågeställaren Louise om vad man kan göra för att engagera män i den här frågan med trakasserier och sådär. Och jag tror att vi som jobbar inom media har nu också ett ansvar till att så här, vi pratar om innan att tjejer lär sig självförsvar och så vidare för att de känner sig hotade och utsatta. Och man ska ju också kunna prata om vad killar kan göra för att inte vara sexister, helt enkelt. Som vi gjorde också i den här frågan, till exempel.
Mm, tack så mycket. Varsågod. Hej, vad heter du?
Collins.
Hej, Collins.
Hej, från Göteborg.
Hej.
Fråga till Victoria och Amelia, den är riktad till er. Amelia, du påstår att det har blivit en större mångfald inom modeindustrin. Jag som svart man skulle inte vilja hålla med. Så min fråga är då, liksom, när kommer det bli en större mångfald och på vilket sätt pratar vi om mångfald i den aspekten? För jag tycker man inte ser så mycket svarta kvinnor framförallt i modeindustrin i Sverige framförallt. Till skillnad från det i övriga Europa, typ Frankrike och Storbritannien.
Tack, Collins. Varsågod, Amelia.
Ja, alltså den här vita normen i modemagasin, den är ju förödande, kan man säga. Det är så nästan över hela världen. Och där måste man ju börja förändra från chefredaktörer, stylister och alla andra att man får den här mångfalden. Men då skulle jag säga att det är inte bara svarta. Det är ju där du kommer ifrån. Det är ju chokladfärgade. Det är ju allting som inte är vitt är ju i minoritet. Och det kan ha att göra med att de som har köpt de här tidningarna eller som köper tidningarna nu
eller den här världen har främst haft de kunderna. När det kommer att bli en förändring så kommer det, tror jag, märkas också. Det jag sa förut var diversifieringen. Det menar jag verkligen är, det gäller utseende ideal. Vi har ju de här, vi har ju alla möjliga människor idag som är vackra för sin grupp. Förut så fanns det nästan inte det. Så där tycker jag en skillnad. Modeindustrin är extremt konservativ. Där kommer det dröja.
Tack så mycket. Iman Aldebe, du ville säga någonting, va?
Ja, han ställde frågan till mig.
Varsågod,
direkt till mig. Får jag svara? Okay,
nej, du får inte svara. Det är klart du får svara.
Okej, då svarar jag.
Det är klart du får svara. Ingen är förtryckt här. Varsågod.
Tack. Vad bra. Nej, jag tycker att det är en jättebra fråga. Vi hade en diskussion lite grann första timmen om det här. Och problemet är det här att vithetsnormen som du nämner nu. Jag tycker det är jättebra att du nämner det, Amelia. Vithetsnormen gör ju att den vita kvinnans kropp är den som kapitalet koncentreras kring. Alltså kapitalvärde, symbolvärde blir kring den vita kvinnan. Så att alla produkter, modeprodukter, allting som handlar om att iscensätta kvinnligheten på något sätt blir fokuserat kring henne. Och det är hon då som man lägger, hon blir liksom det här symboliska värdet där när hon representerar modet, det är då man ger det ett värde. Och det skulle man kunna göra även med svarta kvinnor, bruna kvinnor, rasifierade kvinnor. Men det är bara det att man kopplar skönhet direkt till den vita kvinnan. Och det blir den här vithetsnormen som vi måste bryta. Som feminister måste vi bryta.
Varsågod.
Jag ska bara säga att vithetsnormen är ju klart tydligare där det finns många vita. Om man går till de afrikanska länderna så är ju alla modeller svarta. Där blir den vita en minoritet.
Ja, vithetsnormen, vita, det finns, man kan säga så här, vithetsnormen, vita människor i världen är en minoritet. Det finns fler svarta människor, bruna människor och folk från Asien än vita människor. Så det här med att hela tiden tro att vithetsnormen representerar någon typ av majoritet, det är egentligen inte, det är inte sant.
Mm. Iman Aldebe, vill du säga någonting, Birgitta? Ja.
Jag tänkte bara kort också, jag var i Etiopien och i Mosambik förra veckan. Jag måste säga att det är väldigt vanligt också att det finns en vithetsnorm reklam där. Så jag tror också man får ha det perspektivet. Ja. Att det...
Och det här psykologiska testet på svarta barn som väljer vita dockor. Det finns mycket att säga. Iman har varit väldigt tålmodig och varit väldigt tyst och vill prata nu. Varsågod.
Ja, jag vill bara säga att man inte alltid kan förlita sig på politiska åtgärder utan göra något själv åt saken. Jag tror på att jobba liksom på gräsrotsnivå. Det finns företag idag som startar upp marknader inom till exempel strumpbyxor för mörkhyade, smink för mörkhyade, och det har hänt i Sverige. Det är kvinnor som gör skillnad. På min tid så var 90-talet, 2000-talet, så fanns det inte till exempel muslimska designers i slöja i Sverige. Då tog jag för mig. Man trodde att det skulle vara en modefluga att försvinna. Idag ser man att det har kommit ända fram till hot couture-scenen, och det är fantastiskt.
Och
det är
du gör de här ju till kvinnorna... och med arbetskläder för kvinnor med slöja för inom poliskåren.
Ja, och olika religiösa grupper som finns i den här världen, i den här nationella och internationella marknaderna. Och det handlar bara om att våga tro på sig själva och skapa egna förutsättningar. Det tror jag starkt på, och det har vi sett bevis på idag. Det var det jag ville säga.
Vad fint. Tack så mycket, Iman. Bra. Flera frågor från publiken eller synpunkter innan vi avrundar och knyter ihop den här säcken? Nej, då skulle jag vilja säga så här till den här alltså fantastiska panelen. Några som vill knyta ihop med några slutord, uppmaningar, någon hälsning, någonting vi kan bära med oss vidare. Ja, Ebba Witt-Brattström först.
Inspirerad av att det kom bra frågor här på slutet, så att jag tänkte hela tiden, jag kan inte fördystra det här panelsamtalet med att uppmana alla till att börja tänka så här, att det är faktiskt så att män har ju ett ansvar och pojkar, och kanske vi ska sluta, vi pratar om att det är viktigt att de talar med varandra, men faktum är att jag tror att de måste börja ta ett ansvar här. Solidaritet kallade vi det på 70-talet. Det är ju ett sånt tråkigt ord, eller hur?
Kanske,
men låt mig säga så här, att vi lever ju i ett land där man kan säga att det är nog kanske allra bäst i världen att vara man i Sverige. Eftersom män har så otroligt mycket rättigheter. Charles ser misstänksam ut. Men han är ju... Ja, just det. Och vi tar på oss det här och fixar jämställdheten. Det är kvinnor och det är flickor. Vi försöker uppmuntra hela tiden och styrka, ta för dig. Och tänk på mormor. Hon hade minsann inte de rättigheterna. Och jag menar, det är ju en oerhört tung uppgift. Du kan inte göra ett smack om inte männen är med på båten. Inte ett smack kan du göra. Utan de måste ju finnas där. Vi måste helt enkelt sluta upp att behandla män och pojkar som om de var förståndshandikappade flickor och kvinnor.
Tack så mycket, Ebba Witt-Brattström. Ja, slutord skulle jag vilja höra här. Några andra som vill? Ja, Victoria Cavessa.
Jo, jag vill också tillägga att i och med att vi började den här diskussionen med hur man skuldbelägger män från, som är rasifierade för att antasta vita tjejer, så är det väldigt viktigt att komma ihåg att patriarkalt våld och maskulinitetsnormer ska inte användas för att skuldbelägga andra grupper, för att skuldbelägga andra människor på grund av deras religion, därför att det som är grunden är patriarkatet. Och en sak som jag vill säga, precis som Alexa sa, vi måste organisera oss, alla grupper som är förtryckta på olika sätt, om maskulinitetsnormer, om mansnormer, om cis-mannen, heterosexuella mannen. Vi måste ena oss, organisera oss och hitta strategier kring hur vi kan samverka. Det är endast då vi kan bryta den här normen som förtrycker faktiskt en stor grupp av människor. Så intersektionell solidaritet, det är det jag kallar det för.
Ja, men jag menar att man behöver inte vara förtryckt, även de som kanske har lyckan och förmånen, privilegiet att inte vara förtryckta kan väl också organisera sig. Det är ju det som kallas för solidaritet och empatiförmåga, eller hur?
Ja, om någon känner sig förtryckt så... alla som förtrycks av normen, menar jag, som vill vara kritisk. Normen är ju så stark, den är så historisk och stark att det är nästan omöjligt att bryta den om man inte är en hel grupp människor. Så kom igen, vi måste stödja varandra, alla grupper som är förtryckta. Ena er och vi kan göra en förändring.
Tack så mycket, Palmira.
Ja, jag skulle väl bara vilja inflika på tal om det som Victoria precis sa också, att eftersom att den här diskussionen också började med att vi pratade om händelserna i Köln och i Stockholm, så är det viktigt att komma ihåg att vi faktiskt inte vet vad som hände än. Inga människor är dömda och det har visat sig att vissa uppgifter som kom om vilka som låg bakom inte heller alltid stämde. Så att en viktig inflytning igen. Att, så här, ja.
Vi har haft en debatt, för oavsett vad som egentligen hände i Köln så händer det här allt för ofta på allt för många platser i världen, att kvinnor och flickor utsätts och känner sig otrygga, och att de känner, eller vi känner, att våra kroppar är ett slagfält och är att vi lever otryggt helt enkelt och utsatt för en massa olika saker. Jag skulle vilja säga ett stort och varmt tack till den här helt magiska panelen. Ni har varit fantastiska. Var och en av er har verkligen lagt till en pusselbit och gjort oss mycket, mycket klokare och starkare. Och den här oändligt grymma publiken. Alltså vi har varit så många här idag. Tusen tack hörni. Vi är tillbaka om en månad med Peterbatt. Då med ett annat och nytt och hett ämne i ett samtal som fortsätter. Tack så mycket. Ha det bra.